Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag läste en siffra, Dr. Mikael, som jag nästan tänkte så där, det här kan inte riktigt stämma.
Jaha.
Vill du höra?
Ja, gärna.
Jo, jag läste att 1 av 10, det blir alltså 10% av Sveriges befolkning, kommer någon gång i sitt liv att få ett epileptiskt anfall.
Ja, så är det. Det finns ju olika former, en mängd olika typer av anfall. Men så är det. Så...
Men 1 av 10, det låter så oerhört mycket.
Ja, över en livstid. Ja.
Jo, men ändå. Det är alltså 10% kommer att få ett epileptiskt anfall någon gång i livet.
Ja.
Det är ju då blir ju plötsligt epilepsi någonting som är ganska vanligt.
Ja, det är det. Och det är 5000 nya epileptiker per år, kan man säga, som har tillräckligt mycket epileptiska besvär så att man behandlar det.
Men har det ökat, eller är det bara jag som har suttit?
Nej, det har den omfattningen. Sen så är det. Det finns olika saker som provocerar det här, och det kan man inte säga att det har blivit mer. Sen ska vi ju göra det lite spännande här och sen prata om dataspel och epilepsi, tänkte jag vi skulle prata om.
Ja, som ni har förstått, idag så handlar Läkarpodden om epilepsi.
Och avslutningsvis, så här är det.
Dataspel och epilepsi. Finns det ett samband? Bara kort nu, Mikael.
Ja, det finns ett visst samband.
Är det sant?
Ja, och det är inte det du trodde det skulle vara.
Nej?
Nej.
Ska vi låta det vara en cliffhanger så börjar vi från början. Ja, säger du om det?
Ja, jag tänkte jag skulle förklara vad epilepsi är.
Ja, men vi börjar där. Vad är epilepsi?
Det är ju så i våran fantastiska hjärna där vi har liksom 100 miljarder celler. Det är ju helt som ligger där uppe i huvudet och ruvar. Uh-huh. Men det mest spännande med dem är att de är kopplade i nätverk. Och för att registrera alla saker vi tar in och för att utföra uppgifter.
Mm.
Och när man får ett elektriskt kaos, det är ju så att ingen vet ju riktigt hur en tanke uppstår. Vad får den att tänka? Vad får mig att sitta här och le tillbaka när du ler tillbaka? Mm. Vad är det för det vet man inte riktigt, men man vet att det är frisättande av kemiska substanser och det att det blir en elektrisk impuls som gör att det här händer.
Ja.
Men när det blir kaos, när de urladdas utan någon speciell ordning, utan det blir som en liten explosion, kan man säga, och att man får ospecifik urladdning av många av de här, då får man olika effekter beroende på var det sitter. Om du får det till exempel i tinningloben, så kan det påverka minnet, det kan påverka känslor, du kan få luktförnimmelser. Utan att någon omgivning kanske du upplever lukt under en den typen av epileptiskt anfall. Får du det uppe i pann- eller gässlob, så får du alltså kramper så att man ser att det rycker. Det är det typiska när man får det över, vi kallar det hemisfären eller den stora hela huvudkalotten, alltså hjärnbarken, när det sprider sig där. Då får man de här stora granmalanfallen som man oftast förknippas med epilepsi. Det är väl stort medvetslös, man kastar
skakar
sig.
Man, och krampar.
Först blir man alldeles stel, sträcker på sig några sekunder och sen börjar man krampa. Ja. Det är ju det som folk förknippar.
Ja.
Med, sen finns det ju små, mindre, de fokala varianterna. När man har, och med fokal menar jag att det finns ett litet fokus. Så det kan, du kan ha epilepsi i bara handen eller handen, armen.
Men hur, vadå, hur känns det då?
Ja, och då kan du vara medveten. Då, har du, då har, får du kramper eller myoklonier. Det är precis som statiska kramper. Det rycker så här och då kan du vara medveten. Även om du är inte riktigt pigg kan jag säga. Du är lite borta men du kan ändå vara vaken. Och sen, så det här är en form. Alltså. Vi har de stora generaliserade som jag har pratat om.
Mm.
Och sen har vi fokala beroende på vilken del av hjärnan. Som
fokala är lite som lokala.
Verkligen.
Fokala, lokala.
Ja, mm,
bra,
kan man säga.
Det är vi med på.
Och sen så har vi de som är ganska... Sen finns det en uppsjö under former som vi, jag tror vi struntar i. Men sen har vi det som man förr kallade för petimal.
Aha, det är lilla. Lite dåligt.
Ja, just det. Och det har man...
Petimal. Alltså lite dålig på franska. Lite dålig. Vaha, du... Vad gör du nu?
Ja, ja, alltså där kom det plötsligt. Jag har varit frånvarande... Du undrar, vad gör du nu?
Ja,
precis,
ja.
Exakt! Och så säger man så till någon, jag trodde du tänkte på något annat eller dagdöm och så börjar du smacka. Ja, och det här är en ganska vanligt...
Men vadå, börjar man alltid smacka eller var det bara ett exempel?
Det var ett exempel, man kan göra... Och gör, man gör några återkommande meningslösa rörelser med en hand eller man smackar eller suger eller snorar sig eller, och blir bort. Du blir inte kontaktbar men du faller inte ihop, du krampar inte. Du
får är det ett litet epileptiskt anfall?
Ja, och det kallas för abschanser.
Abschanser. Men du, hur, när får man det?
Och det får man så, då brukar jag ha en debut så där mellan, alltså det är barn och unga som får det där. Mm. Någonstans mellan 4 och 20 års ålder. Beroende lite på. Det finns också varianter på det, men vi kan nöja oss med det här.
Stopp och belägg i farfars skägg. Nu måste jag fråga dig en sak.
Ja.
För du sa till mig, du började med så här, om du får en liten, ett litet epileptiskt anfall, typ i tinningsloben,
då
känner du konstiga lukter.
Till exempel.
Sen gick du bara vidare.
Ja.
Men varför är inte den typen av epileptiskt anfall, varför är inte det en petit mal?
Nej, för då det är...
För man är närvarande.
Ja.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Men vadå, så att om jag står med ett helt gäng och säger så här, men gud, känner ni inte att det luktar ananas? Och så känner ingen det, men bara jag. Har jag då fått ett litet epileptiskt anfall i tidningen?
Nej, det skulle jag inte tro. Utan att du är känslig näsa och du upplever något som inte någon annan gör.
Okay.
Och sånt där. Men för du är inte så resonerande och inte så klar om du har andra förnimmelser.
Så det är alltid vid ett epileptiskt anfall, om det är litet eller stort, så är det alltid så att man är lite frånvarande.
Oftast, och vad de stora är du alltid medvetslös.
Men
det finns tillfällen när du har en aura, precis som vid migrän. Och det kan ju vara då en differentialdiagnos, det vill säga en annan diagnos. Det är inte epilepsi, det är någonting annat. Det här med migrän, du kan känna att det är någonting på gång du inte kan definiera. Nu kommer jag snart få påverkan, jag kommer att uppleva någonting, jag kommer få huvudvärk eller något sånt där. Likaså med den här, du har en förnimmelse av att det är någonting
på gång. Och har det hänt många gånger, då kanske man till och med vet vad det är som är på gång.
Ja.
Även om man inte har fått en... Man kanske inte kan säga så här, nu är det ett epileptiskt anfall på gång, om man inte har fått diagnosen.
Nej, precis.
Men man känner igen sig.
Man kan känna igen det. Mm. Och då kommer vi också in på det här att de olika epileptiska anfallen kan te sig väldigt olika, precis som jag sa, beroende på vilken del av hjärnan som påverkas. Men för den enskilde individen så har man ofta ganska lika. Men om det rycker är någon blir frånvarande och någon annan får stå och luktförnimmelse och någon annan får blinkande ljus därför att det sitter i nackloben och där sitter syncentrum och att man har så kan det beror sig på var det här elektriska kaoset uppstår.
Ja, men jag förstår. Men vänta. Innan du går vidare, för jag vet att du har så mycket som du vill berätta, så måste jag bara fråga. Du tog upp migrän.
Ja.
Och i samband med att vi pratar om epilepsi.
Ja.
Finns det ett samband mellan migrän och epilepsi?
Nej, det gör det inte. Men de har liknande symptom som man kan ta fel som läkare på diagnosen. Och i synnerhet för barn, för de har kortare migränanfall. Annars är migränanfallen längre, flera timmar. Ett epileptiskt anfall, det vanliga, är ju rör sig om några sekunder till 2 minuter.
Ah, så att för jag hade ju migränanfall framförallt när jag var tonåring.
Ja.
Men de var ju långa.
Ja, precis.
Alltså det tog ju, man blev ju inte bra förrän dagen efter.
Ja,
egentligen.
Och då missar man
då
inte.
Då är det migrän, det är inte precis.
Nej, då missar man inte diagnosen. Men det finns ju, som jag sa, det är olika på olika patienter.
då undrar jag så här. Epilepsi, är det någonting som man antingen har och då får man liksom färre eller fler anfall under sitt liv? Eller kan det vara så att det är någonting man bara tillfälligt får? Alltså kan man ha ett epileptiskt anfall
det är
i
det vanligaste.
Sitt liv?
Ja, det är det vanligaste. Aha. Att man har det. Och därför brukar man inte ställa diagnosen numera förrän du har haft åtminstone två anfall, så får man ingen epilepsidiagnos överhuvudtaget, utan man vill se tiden an. Om du har haft ett enda anfall så är risken att du ska få det igen. Om det nu är ett klassiskt epileptiskt anfall, vilket jag inte vet, men om du förutsätter det, då är risken någonstans 30-40% att det ska hända igen. Däremot, om du har haft det två gånger, då är risken, eller sannolikheten att du får det, kanske 80%. Små barn undantagna. Får du epilepsi, man kan man säga före ett år, eller man kan nästan säga före två års ålder. Ett barn som är två år eller yngre har oftast då en medfödd defekt på något sätt, en utvecklingsstörning eller något sånt, och då har man en enorm överrepresentation, och det är någonting annat.
Men är det farligt om du har ett barn som är under två år och som får ett epileptiskt anfall? Kan själva anfallet i sig vara farligt för det här lilla barnet då?
Ja, det kan det ju vara. Det kan det ju vara. Det beror på hur länge det sitter i. Om man får något som heter status epilepticus, då får man en kramp som inte går över på de här två minuterna jag pratade om förut, utan då sitter i, kan sitta i 5, 10, 15, 20, 30. Sådana barn får ju, och vuxna också, de måste ju vi söva ner.
Och för ibland, att det ska släppa. För att, liksom.
Ja, och då kan, och det rör sig om, och kan det röra sig om att man får lägga dem i respirator ett dygn eller två.
Ja. Men du, vilka är det som får epilepsi? Och varför får man epilepsi?
Man vet, det finns en hel del kända orsaker till att man får det. Till exempel så kan man ju få en form av det, är feberkramper, alltså feber, infektion, skalltrauma, man har slagit i huvudet, boxats, ramlat i backen, fått någonting som skadar eller påverkar hjärnans yta.
Får man det direkt då? Eller kan man få det senare på grund av
skräck? Både och. Okay. Både och. Mm. En hjärntumör som tar plats, det är ju jätteovanligt. Mm. Men det finns någonstans 80-100 stycken per år som kan debutera med den typen av symptomatologi som är epileptisk. Då har du ju en orsak till det.
Och då får man det bara en gång,
alltså, då kommer det tillbaka
om det är trauma.
Antingen får du ju
för att man har skadat någonting i hjärnan helt enkelt.
Precis, och gjort den mer känslig.
Okay.
Och då är ju risken större, så länge du har det här problemet då, om det är en infektion eller om det är en hög feber eller förgiftning till exempel. De tillstånden, de uppstår ju bara då så länge man är till exempel förgiftad. Sen är det ju välkänt då, inte för barn men för vuxna, alltså stroke. Har du ett stroke och hämtar dig från stroken, så är det en väldig överrepresentation av att få epilepsi i efterförloppet i stroken.
Och även det är ju viktigt att veta, för att stroke är ju ganska vanligt.
Ja, det är det.
Men du, nu sa du någonting så här, om man är vuxen eller inte barn. Hur skiljer sig epilepsi åt mellan barn och vuxna?
Ja, det gör det ju. Många av de här tillstånden som man har som barn, där finns det ju en mängd olika. Men vi pratar om absenser, frånvaro, attacker och olika former av epilepsi som är i de flesta fall som kan försvinna, och det behöver inte bli livslångt, och de är behandlingsbara de flesta. En klart övervägande delen, kanske 70-80%, är behandlingsbara. Mm. Och då äter man antiepileptika, medicin mot epilepsi. Det vill säga som tar ner, förändrar kramptröskeln. Det stimuli som måste hjärnan utsätts för, det måste bli högre. Om man äter mediciner, äter man inga mediciner, så är det lägre. Så att det är vad det gör. Så att mediciner mot epilepsi förebygger epilepsi, men botar inte.
Men så att man kan egentligen inte bota epilepsi överhuvudtaget. Däremot så kan man hjälpa en patient som har epilepsi, som får anfall.
På det hela taget så. Vid mycket grav epilepsi med patienter som har anfall flera gånger om dagen och så finns det operationstecken när man tar bort delar av de här epileptiska centrum. Men när man kan, dels så kommer man i tid.
Opererar man i hjärnan då?
Ja, då tar man bort det. Grejen är lite tråkig att man, om man har till exempel tinningslobs ständigt återkommande, det är invalidiserande heter det på svenska. Om man har det och man får hela tiden och du ramlar och slår det och det är hit och dit och det är ett enormt handikapp, då kan man ta bort de delarna.
Men vad tar man bort mer då?
Ja, minnen.
Är det så?
Ja, men för vissa så finns det alltså kirurgi, men det här är en liten grupp, men de som har det kan man säga dagligen. Men det finns, och det här kan man då se delvis med EEG som är hjärnans motsvarighet till EKG. Man avleder elektriska strömmar från huvudet och då ser man de här, de har ett speciellt mönster. Mm. Och då kan man se att det här är typiskt epileptiskt anfall eller är icke-typiskt, det är någonting annat. Och så kan man se vilka sladdar som, eller vilka avledningar som ger det, så man vet var någonstans det sitter. Mm. Och sen så får man naturligtvis gå vidare med datortomografier och MR, magnetresonansundersökningar för att ta reda på det här. Om man skulle bli opererad, då måste man ju göra en väldigt noggrann utredning. Ja. Men man kan för vissa få en fantastisk förbättring. Men du kan ju tänka dig själv att ramla handlöst 3 gånger om dagen.
Nej, men det går ju inte.
Du kan inte cykla, du kan inte stå ensam med en hiss. Du kan inte åka en rulltrappa. Det kan vara handikappande.
Men om man inte har en sån pass allvarlig form av epilepsi, om man har en mer moderat form, det vill säga, vad har man då? Hur många anfall får man då, säg, på en vecka eller en månad eller ett år?
Alltså, då kan man säga att du kanske får 1-2 per år, vad det gäller unga, som har en bra behandling.
Och då är det trots behandling så får man ändå 1 eller 2.
Ja.
Och är det då, vad är det som utlöser dem i så fall? Varför har inte medicinen bitit? Vad är det som gör att det ändå blir?
Det finns vissa saker, och då kommer vi in på dataspelet. Så är det dataspel.
Och då är min första tanke så här, dataspel, eftersom du själv tar upp det, så tänker jag, aha, det kan trigga igång några elektriska impulser och ge epilepsi.
Ja, och så är det inte.
Nej.
Men den viktigaste utlösande faktorn är sömnbrist. Och det är där korrelationen finns. Det är därför så den här misstanken har uppkommit. Därför att det finns ju, vad jag förstår, man har väldigt långa sessioner och det är dataspelande, man spelar på nätten och det är turneringar, man sitter timtals och sånt där. Och det är den gruppen. Så det är inte dataspelet som gör det. Det är inte skärmen som gör det, utan det är att du sitter så länge, du får sömnbrist, du måste vinna, du ska till någon annan nivå eller vad det nu är du ska, och du sitter kvar. Och
så sömnbrist är överhuvudtaget en utlösande faktor för epilepsi alltså?
Så är det. Och sen,
har vi fler sådana faktorer?
Ja, och sen då kommer vi till stroboskoplampan, alla flimrande ljuset.
Ja, solen, disco.
Ja. Jag har sett det där, jag hade sett det i alla fall. Jag var på väg från Norrland, satt i en buss och så solen stod lågt och vi åkte genom en skog. Och då lös solen emellan stammarna. Mm. Så det flimrade precis hela tiden.
Uh-huh.
Och så sitter killen bredvid mig och börjar så här. Och då kommer man till det här. Att det anses,
och då var du färdigutbildad läkare?
Ja, nästan. Jag var 14.
Ja, men du var 14 år.
Ja.
Så du hade ingen aning. Jag tänkte annars hade du kunnat hjälpa
honom. Jag hade koll på just på det där. Men jag trodde det gällde all... Jag hade inte läst på, så jag trodde det var all epilepsi. Men det här var en abstans. Och det tog jag ju upp med chauffören, att vi måste ju tänka på de här bitarna.
Så, men vadå, vad hände?
Jo, det hände, men han kissade på sig. Så det var lite besvärligt så. Men han var frånvarande. Och,
hur länge var han borta då?
Ja, 5 minuter.
Men det är ändå 5 minuter, ja, fy
vad läskigt. Man blåvat han aldrig, vad jag kommer ihåg. Men jag var inte, som sagt, jag var inte så här slipad då.
Men du var 14, du sprang, han satt...
Vi satt i bussen, det var en buss från Sollefteå till Södertälje.
Och när, i vilket läge gick du fram och sa, nu är det
vi satt ju bredvid varandra.
Ja, men jag menar det, men när larmade du? Larmade du eller?
Ja, jag drog en sån här nästa hållplatsskylt. Ja, men han satt så konstigt, och jag tänkte att han skulle falla ur stolen. Och då så hade han händerna, så att ramlar han så kan ta han inte emot sig.
Nej, men du förstod det.
Ja. Ja, och vi har satt ganska långt fram. Så jag sa till chauffören att vi har någon kille här som inte mår bra.
Ja.
Och det rädde sig, han vaknade till sen. Och då var det ju väldigt mycket snack om vart de skulle ta vägen. Det fanns ju inga mobil.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Telefoner, man fanns ju ingen att ringa då liksom.
Nej, herregud,
det här är ju flera dagar sedan.
Nej, men det här är ju länge sedan. På den tiden då fick man ju bara vackert sitta still tills man kom till nästa stad två och en halv vecka senare liksom.
Men, och då kommer man in på när ska man då gå vidare med sånt här. Och då kan man väl säga att första gången man får ett epileptiskt anfall, då ska man utredas. Rent vad det gäller prognoser så kan man säga en gång, ingen gång.
För att då är det, men man måste ju ändå söka och förklara för en läkare att vad som har hänt.
Ja, det måste man. För det skulle ju kunna vara en svår infektion. Det skulle kunna vara en hjärnblödning. Barn har också hjärnblödningar, om än mycket ovanligt. Det skulle kunna vara en tumör. Det skulle kunna, och sådär då.
Men du, då undrar jag så här, för då, där satt du 14 år gammal och insåg att någonting var fel, men du kanske inte insåg riktigt vad det var för någonting.
Ja, men jag trodde nog att det var epilepsi, för att det lät så konstigt. Jag hade pratat om det här förut, om stroboskoplampor och ljus och dans och sånt där.
Men om man då misstänker, vi säger att man sitter i den situationen som du satt då, och så misstänker man att det här kan vara ett epileptiskt anfall.
Ja.
Vad gör man då? Vad ska jag göra om jag stöter på något sånt här?
Ja, det är några, precis. Ja, men det vart ju väldigt bra här. För att det man ska se till är att patienten då inte skadar sig. Och det spelar ju ingen roll vilken diagnos. Om man inte kan ställa diagnosen själv, det behöver man ju inte. Men om jag har en patient som inte kan försvara sig, som inte är medveten och ser att den kommer att falla, då får jag väl försöka förhindra den. Mm. Om jag har en som ligger redan ner, som har ramlat omkull och den ligger och rycker, ska jag hålla den still då? Behövs inte alls. Men ryckande ben och sånt här, de kan ju ändå hålla still. Nej, det behövs inte. Ja, men jag ska stoppa in någonting i munnen så han inte biter sig i alla fall.
Det är ju en klassiker. Det har man ju sett.
Jättedum idé.
Det är det, va?
Utan man trycker bara sönder tänder, eller så biter den sönder av någonting, sätter sen i halsen och kvävs. Så det ska man inte göra.
Varför gör de det i alla filmer?
Ja, därför det lever kvar om man gör fel saker. Och
man ska inte stoppa någonting som patienten kan bita på i munnen på patienten.
Vad man kan göra är lossa på skjorta så att det är fritt för halsen. De här patienterna kommer att spänna sig väldigt och inte ha fri luftväg. Mm. Men man kan låta, man dör inte av ett epileptiskt anfall på 2 minuter. Även om man är blå och inte andas, så dör man inte på 2 minuter.
Fast 2 minuter, Mikael, det är ju
men
ganska
man dör inte,
tid.
Man är blå. Men vad man ser till, ja, det är läskigt, särskilt om man inte vet vad det är.
Men, jag menar, om man ringer, jag tänker så här, 2 minuter, det är ju så oerhört kort tid. Det finns ju inte en ambulans, inte ens om du är mitt i centrala storstaden, så finns ju inte en ambulans som hinner fram på 2 minuter.
Nej, utan då sitter du kvar där, försöker kolla lite tiden, hur lång tid det är, och sen så försöker du lägga patienten i stabilt sidoläge, som man kallar framstupa sidoläge förut nu, men nu heter det byter, men bara så att man har fri luftväg. Och om det skulle vara så att den här personen har bitit sig, fått fradga, har blod i munnen, så rinner det liksom ut. Eller om de har kräks, vilket inte är så vanligt, men man kissar på, så kan man ju göra, och det spelar ju ingen roll förstås. Men så att man har, som att man kan andas och stoppar inte in någonting, och sen så ser man till att larma då förstås. Är det då, och det här är ju lite bra, för jag pratade ju om lätta kläderna i halsen. Varför tror du det?
För att
man kan ha en amulett där.
Man kan ha en amulett. Aha! Ja, du menar att man kan ha ett halsband där det står att man är epileptiker.
Ja, då blir just då,
och då förstår man ju på en gång vad det handlar om.
Då vet man vad det handlar om, då vet man hur det är, då kan man ta det lite lugnt. Man satsar på de här grejerna, man stoppar inte in något i munnen, man ser till att det är lugnt.
Är det många amuletter? Är det många som har men nu, vad dåligt det går. Jag kan inte ens prata. Är det många epileptiker som har en sån markör, alltså en amulett?
Ja, det har de flesta faktiskt.
Är det så?
Ja, verkligen.
För att?
Därför att man ska veta om det och så där. Och dessutom,
för jag vet, Peter till exempel, Peter Gide, han har ju en tatuering, tror jag det är, med att han är diabetiker.
Ja.
Men det är ju inte alla diabetiker som har någon markör på det sättet.
Nej, verkligen
inte. Det är inte lika vanligt, va?
Nej, det är det inte alls. Det som det vanligaste vad det gäller den markeringen är ju epilepsi. Så mm. Det är ganska vanligt. Och de som äter blodförtunnande. Och då brukar man ha en sån amulett också. För man kan äta blodförtunnare av olika skäl, hjärtrytmrubbning eller något sånt där. Och då är det ju speciellt det är viktigt, särskilt om man har slagit sig. För då kan det ju blöda både här och där och det slutar ju inte. Så det är bra att veta om. Mm. Är... Så att,
men just sådana som har drabbats av epilepsi är duktiga på att ha markörer om att de har den här sjukdomen?
Ja, absolut.
Okay. Men du pratade ju, doktor Mikael, om att, det är liksom, att upp till 2 minuter så är det ingen fara, då kan de inte dö. Vad händer sen efter 2 minuter om anfallet fortsätter?
Ja, man får alltså en tilltagande syrebrist och det kallas för status epilepticus, det vill säga stationärt, det ger sig inte. Och då kan man ju krampa, jag ska inte säga hur länge som helst, men det finns ju de som krampar i en halvtimme. Och, då finns det, då,
och det är farligt?
Ja, det är det. Och det är det, för man får syrabasrubbningar och man får syrebrist och sådär. Och där måste man gå in, det är därför man ska ändå larma. Är det en känd epilepsi som har en liten kort på några sekunder, då skulle jag till att börja med inte ens ringa efter ambulans. Utan,
men inte du, nej, för du är läkare, nej. Men det kan du ju inte säga. Doktor Mikael, kan vi inte bara säga så här, om du ser en människa som får ett epileptiskt anfall, ring 112.
Det kan man säga.
Ja, men faktiskt, för nu pratar du om ifall att det är så att du känner patienten och du vet hur anfallen brukar se ut och du har varit med förr och du är erfaren.
För de finns ju också. Och det är, bra, det är bra att du tar upp det där. Jag tycker det är bra. Ja. Men man kan tänka sig hemmet då, om mamma ser att nu har lilla Lisa fått ett nytt anfall och hon brukar göra det och det går över på 2 minuter och så händer det just det. Det går över på 2 minuter, det blir bra och vi vet att hon har det. Behöver hon åka in för det där? Nej.
Nej, men precis. Men i de jättebra. Fallen
ja,
om det sker... så har man ju så bra koll.
Liksom
är man nära någon med en sjukdom, vilken som helst, då har man ju så fruktansvärt bra koll på vad som ska göras och när man måste ringa, när man inte behöver göra det. Och så. Men nu pratar vi ju om i stora drag till alla oss som inte har så pass bra koll.
Då håller jag med dig.
Då ringer vi 112.
Ja, det gör vi.
Finns det någonting som man kan göra för att förebygga att få, i stora drag, för att få epilepsi?
Nej, det är det inte. Det är ju ingen ärftlighet här. Utan man får epilepsi ändå. Sen så finns det ökad benägenhet att få stroke till exempel. Eller ha någon form av neurofysiologiskt eller neuropsykiatriskt hinder. Då är det kan finnas en ärftlig komponent. Men inte för epilepsin som sådan. Så du kan inte förebygga. Det finns några som pratar om att med kosten och väldigt ketogen kost. Och... Nej, jag är personligen skeptisk, men man menar att om man...
Vad är ketogen?
Ketogen, alltså det är nästan en diabetesmodellskost, att man får surare och man äter väldigt mycket fett till exempel.
Okay.
Finns
det någon vetenskaplig forskning som visar att det kan vara så?
Pyttelite. Vissa studier visar att man kanske kan få färre anfall per år då kanske.
Om man redan har epilepsi. Men det finns det finns ingenting som du kan göra för att undvika att få epilepsi eller göra med sina barn för att de inte ska få epilepsi.
Nej.
Utan det får man eller så får man det inte.
Ja.
Men om man då har epilepsi, finns det någonting som man kan göra för att förebygga anfall? Ja, sova måste ju vara ett eftersom du sa att sömnbrist är en...
Ja, det är en stor faktor. Ja. Och infektioner och sånt. Men sen så har man olika... Det finns en behandlingstrappa kan man väl säga med 3 stycken olika ganska potenta mediciner. Och, då tar man dem. Och sen så kan man är man underhållsbehandling då, så kan man köra det där. Och har man inte haft något anfall kanske på 2 år så kan man minska ner och pröva och ta bort och laborera fram. Och kanske
men det kan gå över?
Kan
om du har
över.
Epilepsi kan det gå över?
Ja,
det finns ingen bot,
nej.
Men det kan gå över av sig självt.
Ja,
hur kommer det sig?
Ja, det vet man inte. Men det har ju med känsligheten i hjärnan, hur benägen den är att reagera med det här elektriska kaoset. Och det kan förändras över en livstid.
Så det kan vara, jag tänker precis när man är tonåring, då har man ju mycket hormoner och så. Kan det påverka att man får fler anfall under tonåren och sen växer det bort?
Inget typiskt för epilepsi, det brukar ha debuterat tidigare i så fall.
Okej. Okay. Men hur ofta får du in patienter på akuten som kommer in på grund av att de har fått ett epileptiskt anfall?
Då finns det ju då en stor grupp som har en känd epilepsi som inte kommer in. Mm. Men jag jobbar ju då på ett mindre lasarett och vi får väl in minst en i veckan. Sådär. Så att det är en ganska vanlig patient.
Det är det. Ja. Men, och då är det ju oftast inte de som har en känd epilepsi.
Alltså de, det är många av dem vi får har en känd epilepsi och då går anfallet inte över. Utan det ges inte på 2-3 minuter. Utan de kommer till akuten, de får behandling med diazepam är det vanliga man ger. Antingen i stjärten eller om man har satt en infart som man kan ge.
Vad är diazepam för någonting?
Det är ett valium, bensodiazepin, den vanligaste lugnande. Det är en kramplösande medicin.
Ah, för att de ska liksom slapp, för att kroppen musklerna ska, slapp, musklerna ska slappna av.
Och det bryter krampen. Och det tar bort.
Och det är det viktigaste, det är det första man gör.
Jajamän. Absolut, och det kan de redan i ambulansen och det kan man stoppa upp då. Det finns till och med sånt som man kan spruta i, kin, i munnen så det kan tas upp via munslemhinna eller med näsan eller i stjärten eller sätta en infart och spruta intravenöst då. Så det finns olika vägar. Men det är inte alla. Och det, man har sprutat både 5 och 10 och 20 milligram och det går inte över. För har du, om du skulle få det så sov du för länge sedan. Men kramperna går inte över och då kan vi, och det där händer väl någon gång i veckan att vi får ta upp dem till oss på intensivvården och lägga till ytterligare behandlingar, andra kombinera 1, 2 och 3 preparat för att de ska sluta krampa. För på det hela taget, när man krampar då får man syrebrist, hjärnan får syrebrist.
Och det är det som är det farliga
ja.
Med ett krampanfall.
Ja.
Själva krampen i sig är egentligen inte det som är farligt.
Men du kan kräka så du drar ner luft, du kräkinnehåll i lungorna och du får lunginflammation och så. Det blir mycket trassel. Kan det bli. Och därför vill man att det här med krampandet, man vill ju bryta det förstås.
Men jag tycker så här, om man har epilepsi själv eller kanske man har någon som man står nära som har epilepsi, är det inte svårt, tänker jag, nu pratar jag mer om den känslomässiga biten, att slappna av.
Ja,
alltså är man inte ständigt orolig för att det ska hända?
Alltså det är ju det här igen då, hur man ska fördra och vad man kan leva med och hur van man blir. Vi vänjer oss, det är ju människans mest fantastiska egenskap att anpassa oss. Så det är mångt och mycket, men som förälder till ett barn med epilepsi så är det klart man är fundersam och hur ska det bli och när ska de köra moped och när ska de köra bil och vad ska man ha för yrkesval. Här kan ju verkligen, alltså några saker, alltså lastbilschaufför eller yrkeschaufför eller piloter och sånt där, de går ju bort.
Ja, det är för stor risk. Liksom.
Ja, det går
där
inte.
Kan man inte.
Nej.
Om man nu sitter här som förälder och tänker så här att man är lite orolig för vad som är vad. Vad kan du säga till dem, doktor Mikael?
Det finns en mängd olika differentialdiagnoser. Jag använder det här ordet för jag tycker det är bra det att kunna. Alternativa möjligheter än epilepsi då i det här fallet.
Ja.
Så det kan vara bra att känna till dem. Att en gång är ingen gång. Och man ska inte, livet är inte förbi och nu kommer mitt barn ha epilepsi resten av livet och allting. Mm. Och den kommer inte kunna göra det och det. Så måste det inte vara. För det finns en mängd andra tillstånd. Det finns en del ryckningar som småbarn har. Sömnryckningar, alltså då pratar vi barn som är yngre än 3 månader som har väldigt speciella ryckningar i extremiteten som ser jättekonstigt ut och så tänker man, det där måste vara epilepsi och vårt barn har och vad har han för defekt. Det är inte alls utan det finns en godartade sömnryckningar och så det vi har ju pratat om det här förut att och som hypnagoga ryckningar, det vill säga att en del av hjärnan somnar före en annan. Så hela hjärnan somnar inte samtidigt. Och det finns hos vuxna att man rycker till som bara den.
Precis när man håller på att somna, eller hur? Är det särskilt vanligt hos killar och män?
Ja, om det är en könsskillnad. Alltså
jag
finns,
tror det.
Ja, men det finns hos både män och kvinnor, vet jag. Men, om det är
men jag tror att det är vanligare hos män.
Ja, det kan
helt
vara.
Helt icke-vetenskapligt.
Jag har haft det.
Ja, men när du berättar om det här så tror jag att alla känner igen det här. Antingen så har man ju känt det själv precis när man är på väg att somna så rycker hela kroppen till. Eller så ligger man bredvid sin älskling och så bara precis när man ska somna. Men det är ju helt ofarligt. Har ingenting med epilepsi att göra.
Nej, precis. Och det kan finnas också på småbarn. Jag läste senast här, det var ju Molly som Sandén va, som hade huggit Danny i ansiktet med en insulinspruta på natten.
Nej.
Jo.
I en ryckning?
Ja, alltså det måste vara någonting sånt, det tror jag.
Vad olyckligt.
Ja.
Nej, men det är jätte.
Det står ju i tidningen så att det är en sån här typisk grej att man har gjort någonting och inte varit vaken. Och det är ju det så spännande med hjärnan att hur fasen kan hjärnan somna liksom lite delar här och
det är superspännande. Och jag tänker, vi undrar vilka delar som somnar först hos mig. Inte tankedelen i alla fall. Den är ju som en, den läcker ju långt in i sömnen. Ja. Okej, okay. Men det kan man hålla koll på. Ryckningar, sömnryckningar behöver man inte vara orolig för. Vad mer behöver man inte vara orolig för?
Sen har man de här affektanfallen. Barn som plötsligt blir som runt ett år och skriker så de blir helt hysteriska och röda i ansiktet och sen så blir de blå och faller ihop.
Då skulle man ju bli livrädd.
Ja, just det. Och det här är ju välkänt, alltså det är så här affektanfall, att det är lite okontrollerat, att och det är inte epilepsi, men det kallas ju för affektanfall.
Men då skulle man ju söka ändå för det.
Ja, det kan man göra, men jag bara säger att det måste inte vara epilepsi.
Nej.
Och då kan man ha lite ryckningar och man blir kortvarigt medvetslös för att man blir så upphetsad.
De blir så arga så att de svimmar.
Ja.
Det är ändå charmigt.
Ja, jag tror att jag har haft det när jag var liten.
Är det sant?
Jag andades välling och det sprutade välling ur alla hål i mig. Min morsa har berättat hur jag kunde bli så oerhört upphetsad. Så att,
nej, men det är ju jättekul för föräldern, det fattar jag också, och inte för barnet heller. Men det är ju väldigt så här... Det var ju, vad mer behöver man inte vara orolig för?
Sen så finns det de som är speciellt känsliga när man gör illa sig. Att de blir så oerhört påverkade. Så, och det beror på att man har hjärtats retledningssystem inte är riktigt färdigt. Så man får en långsam rytm, en övergående. Man får faktiskt systoli, hjärtstillestånd, några sekunder.
För att man har gjort illa sig?
Ja, det gör så fruktansvärt. Man blir så rädd och man kan inte... Det blir som en total skräckupplevelse.
Så typ man ser att man har fått ett sår och så svimmar man av.
Ja.
Av insikten av att man har fått ett sår.
Ja,
är det vanligt bland barn eller finns det bland vuxna också?
Det finns bland vuxna också faktiskt. Men det här är också, det kallas man för ett reflexanfall helt enkelt.
Okej. Okay. Mm.
Och sen så har vi då feberkramperna. Oh. Och det hittar man, och det är ju kramper. Och där kan man, och det blir också att man blir stel och sen så börjar det kramp. Då har man ju feber. Då har man oftast en infektion i kroppen. Och då är det som gör det. Och får då feberkrampande barn, har de större risk för att få epilepsi senare i livet? Då är svaret nej. Det har man inte. Men när man tittar på de som har, och det är gjort faktiskt med EEG, så har de ett helt annat mönster. Så det är inte det är ett typiskt EEG som inte talar för epilepsi. Mm. Så det är något annat, men det ter sig som ett krampanfall, så det är väl beskrivet då. Ah. Men det är inte ett epileptiskt anfall. Så att det finns ju en hel del andra ganska godartade tillstånd som är bara väldigt övergående och ofarliga för barnet.
Tänk att det fanns så mycket att lära sig om epilepsi som inte jag visste. Där det hela började egentligen med att jag fick veta att 1 av 10 någon gång i livet får epilepsi. Mm. Vi behöver ju veta mycket mer om det här.
Ja.
Eftersom det är så många av oss som kommer att drabbas, och också för att alla vi som är runt omkring behöver veta hur vi ska hantera det när det händer. Eller hur?
Ja, verkligen.
Har du någon så här är det?
Ja, så här är det. Det kan jag säga att alla förstagångsanfall ska utredas. Så är det. Och stoppa inte in någonting i munnen på någon som ligger och krampar. Så är det bara.
Tack doktor Mikael, då har vi ju lärt oss lite till idag igen, i alla fall jag vet inte hur det är med dig, det här kunde du ju redan.
Ja, men det är väldigt glädjande att få sprida lite extra kunskap om en sån här vanlig sjukdom ändå.
Ja, det gör du faktiskt med bravur. Vi är tillbaka med en alldeles ny och färsk läkarpodden om 2 veckor. Som vanligt så lyssnar vi på era förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp, som ni kan skicka in på läkarpodden@tv4.se. Ni kan också tipsa oss på vårt Instagram-konto, läkarpoddens Insta. Och sen så finns vi alltid på tv4.se/läkarpodden. Puss och kram så länge!
Kram så mycket!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.